Jag älskar honom.
Ja. Behöver inte vara så mycket svårare än så.
Hur då?
Nej, men det behöver inte vara svårare än så.
Men vad händer nu? Hej!
Hej!
Hur är läget då?
Jag har varit och badat idag.
Mm.
Med mitt barn.
Och nu ser du så pillemarisk ut. Badade ni naken?
Förklaringen... Ja, nej, hon badade naken. Jag badade väl inte så mycket alls. Jag hade shorts på mig. Men det jag, när du frågade hur är läget, så... Ett svar på det är att min reaktion på när jag stod och badade med henne och det kom en oskyldig pojke. Nej, han var absolut inte oskyldig. Han var kanske i 8-årsåldern, 7-8 år. Sprang i badet precis där vi stod.
Mm.
Och skvätte upp ganska mycket vatten, skulle jag säga, över mig. Jag hade ju liksom t-shirt och alltså jag hade liksom kläder på mig. Jag var ju inte så här badklädd. Så jag blev rejält blöt. Och jag då tar den myndiga stämman och ryter till över badviken i stil med typ sådär.
Mm.
Vad gör du? Typ så, fast ännu mörkare och framförallt högt. Och han bara tittar på mig och bara, förlåt, förlåt. Typ så. Och jag känner bara, ja, det där kanske var lite väl att ta i. Inte att jag sa ifrån, det tycker jag, det hade man ju kunnat göra, verkligen. Alltså, såhär, det är inte konstigt, det är klart man ska säga ifrån och så här, men du, såhär, kan du ta det lugnt, du skvätter, liksom, typ så. Men jag gjorde det på det här bröliga, nästan aggressiva sättet, med en väldigt såhär ilsken attityd. Och det är ett tecken för mig på att jag inte är såhär i balans. För då blir jag stingslig, och jag blir såhär lätt, vad säger man, studsar upp lätt och blir irriterad och taggarna utåt väldigt snabbt sådär.
Men är det inte att det är att du är pappa och det är barn och det, man blir ju...
Ja, fast det var ju mest att jag blev blöt såhär. Hon blev, alltså barnet blev ju inte blöt. Det var ju bara,
du var
jag,
inte rädd för hennes
nej,
skull.
Det var jag faktiskt inte. Jag kände bara så här, men du ska inte springa 2 centimeter från mig och splasha upp massa vatten. Det finns en jättestor strand här liksom, typ så. Så det var liksom inte så här, och jag menar, hon, Evi märkte ju ingenting. Hon bara, hon plaskade runt där liksom. Så det var ju verkligen bara jag som var den kränkta och förorättade mannen som skrek.
För att när det har med barnen att göra, om jag behöver skydda dem, då blir jag en älgko.
Jo,
jag
men
vet
det,
inte om du kan referera till en älgko, men en sån här som verkligen sparkar och stångar. Ja. Så, du, jag får någon extra superpower och liksom.
Ja. Jo, men det är möjligt att det fanns med där, men det var inte någonting jag liksom kände i mig själv att så här, nu måste jag skydda mitt barn. Det var inte så, utan det var mer så här, jag kände som vuxen att så här, nu känner jag mig kränkt här. Så att,
men varför mår du inte bra?
Nej, men det är väl, det är som det är. Det pågår åtgärder för att, eller vad säger man, det är liksom...
Du var nere när vi såg senast.
Ja, precis.
Ah, och du ser...
Och jag mår inte bättre nu. Jag mår kanske inte sämre heller i och för sig. Men
du ser, du har du har handlat.
Jag har handlat. Jag har bokat upp mötestider med diverse vårdinstanser. Så det känns som att det är på gång saker.
Det låter
på flera håll dessutom. Uh-huh. Jag har dessutom träffat min PT senaste veckan. Vilket är en dubbel erfarenhet. Men,
det låter kanske läskigt. Men med tanke på vad vi har pratat om så är det superbra. Och också att du kanske bygger upp någon slags bas nu.
Verkligen. Och det, jag har ju känt så hela våren och sommaren egentligen att så här, vi har längtat tillbaka till vardag och rutiner typ.
Mm.
Och nu börjar vi närma oss det, känner jag. Jag har börjat så här, åka in till jobbet, jag har börjat, alltså då och då, vissa dagar, inte varje dag, men jobbar fortfarande hemifrån. Och så här. Men det känns som att det är hopp om framtiden verkligen. Jag ser liksom ljuset i tunneln.
Men dating då, du har inte alls något sånt nu?
Nej.
Inga appar?
Jag har varit inne i några appar faktiskt.
Du har
jag
det
har
då?
Det. Men det är också väldigt så här, återinstallerat någon app, kollat, haft en dag, raderat igen. Typ så.
Varför?
Varför jag raderat eller varför
Nej,
jag återinstallerat?
Nej, varför du går in ändå liksom?
Ah, gud, vilken bra fråga. Jag tror bara det är som förströelse liksom.
Mm.
Och kanske också för den där upplevelsen av att så här, ja men tänk om det är någon jätteudda person eller någon jag känner eller du vet så här, en jätte oväntad matchning eller någonting som bara skakar om en.
Tänk om jag missar den rätta.
Gud, det är ju så mycket spelmekanik i det. Man förstår ju det. Man är ju så hooked. Det är lite som att vara spelmissbrukare och bara jag ska bara dra en gång till kasinot och dra i spaken. Alltså verkligen så här. Men som jag sa, jag har ju också tagit bort dem också. Så, eller liksom jag har inte pratat med någon eller matchat med någon.
Men är det inte så, när det inte är digitalt, mm. jag tänker när jag var yngre så var det ju den här chansen, hoppet om att kanske träffa på en spännande människa, ett möte, behövde inte vara just en partner, ja, eller kärlek. Det var det som gjorde att man orkade ta sig upp ur soffan och dra ut och dansa eller gå på krogen eller gå på kurs eller de här mötena man var ute efter, som är beroendeframkallande för att man mår så himla bra när man träffar någon ny och det klickar, oavsett om det är vän eller vad det kan vara.
Precis, varför fortsätter folk att gå ut på krogen efter att ha varit bakis och trötta och misslyckade
eller vad som sådär, helst. Liksom. Ja, ja. Visst. Så att det är inte konstigt, det är bara det att nu tar vi oss ingenstans, utan vi sitter där i vår ensamhet, tittar på appen i vår ensamhet, raderar appen i vår ensamhet och är kvar i vår ensamhet. Ja. När vi har varit på krogen har vi åtminstone liksom, kanske dansat, haft roligt, laddat upp.
Men det är kanske också, som du säger, det kanske också brist på det andra livet som också gör att man... Det blir bekvämt just i coronatider också att man så här, ja okej, nu finns inte kroglivet, nu finns inte de andra arenorna. Ja, men jag kan åtminstone så här kolla apparna igen då liksom.
Ja, men det tror jag nog. Och jag tror också att vi har blivit latare. Mm. Varför säger vi? Jag var ju lat. Jag tyckte ju så här, varför ska jag hålla på och anstränga mig om jag har en app där jag kan beställa pizza eller man eller vad jag nu behöver. Nej.
Tjänstesamhället liksom. Men du har, ja, hur har det gått för dig då sen sist?
Ja, senast så kände jag mig att jag verkligen har landat i mitt singelskap. Och jag menar det på riktigt, alltså det var något som någon slags pusselbit föll på plats efter semestern med allting och just det här med att klara inom situationstecken en sommar själv och känna att det var fantastiskt att gå in också i en höst själv och se fram emot det.
Inte känna så här, usch, nu blir det jättejobbigt för att nu är jag ensam. Liksom.
Nej, för nu har jag vant mig. Jag har inga liksom, jobb planerat. Det är fortfarande allt. Så scenen är avstängd. Mm. Jag har inte mycket liksom, att stå på i trygghet i form av någonting annat. Men det känns bra. Jag har liksom verkligen hittat någon form av trygghet i mig själv. Också det här vad jag ska göra av all tid som jag har fått. Mm. När jag inte springer omkring i en relation. Fråga mig inte vad jag har gjort då. Men det är väl bara att tiden går snabbare när man är två kanske. Jag vet inte.
Ja, det blir, ja precis. Det blir färre luckor på något sätt. Det blir färre liksom tomma hål i kalendern.
Och eftersom jag kände det.
Så rolig blick nu. Ja.
Ja, så kände att då är det ju ingen fara. Att träffa en kille som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mitt ex.
Ditt senaste ex?
Mitt senaste ex.
Oj, okej.
Som det tog slut med i december. Vi träffades för i höst, är det 3 år sedan, på Tinder. Snabb recap här. Mm. Han var inne 48 timmar. Jag var också inne 48 timmar. Den här som du har pratat om någon gång just...
Ja, man bara doppar ner fingret och liksom känner på, och så tar man första bästa man får liksom. Eller första bästa, men första matchen liksom.
Så kändes det ju absolut inte då. Det bara klickade något vansinnigt. Han bodde i Indien. Jag bodde i Sverige, så vi pratade och chattade väldigt länge. Vi blev tillsammans när han flyttade hem. Det kändes helt fantastiskt. Men egentligen så var båda... Vi mådde nog inte så bra när vi sågs. Nej. Jag hade ett långt, väldigt destruktivt förhållande innan. Mm. Och var supertrasig. Mm. Jag hade dessutom gått igenom en jättesvår utmattnings... Vad ska man säga? Inte depression, för jag var inte deprimerad. Utan verkligen en stresskollaps. Ja, så att jag låg på sjukhus. Och det tog lång tid.
Vad var skillnaden, tror du, med depression och kollaps?
Ja, men första gången var jag utmattningsdeprimerad. Mm. För jag har gått i väggen 2 gånger då. Mm. Och då var jag verkligen inget var värt något. Allt var svart och så. Mm. Men andra gången så la huvud... Alltså jag tror det var hjärnblödning först. Mm. Hjärnan bara stängde av. Det blev alldeles för... Jag var överhettad hårddisk. Mm. Det bara började spinna.
Som en kognitiv reaktion. Ja, precis. För, snarare än så här att man mår dåligt i sig.
Jag tappar minnet. Jag tappar läs och skriv. Liksom hur man gör när man läser och skriver. Jag tappar Alltså det har jag fortfarande problem med.
Mm.
Som ni hör, jag inte ens hittar ord liksom. Men nu kan jag ju läsa, skriva och till och med jobba. Det är helt just fantastiskt. Det här är ändå bara, det är 4 år sedan.
Mm.
Är det det? Ja, oh, gud.
Och då, med den så att säga, med det färskt.
Med det bagaget gick jag in i den här relationen. Han kom också med jättetungt bagage och alldeles för mycket runt omkring sig. Mm. Och vi är otroligt lika bakgrund men kommer från två olika planeter när det gäller kommunikation.
Mm.
Också för att vi har liksom levt i två relationer precis innan som sett olika ut. Och jag hade ju panik i början. Skulle jag gå in i en ny relation när jag precis hade haft en relation som var så otroligt dålig för mig? Jag gick ju terapi.
Du hade ju uppenbarligen öppnat upp för Tinder. Alltså förstår du, du var ändå en sökande fas där i alla fall.
Ja.
Kanske inte för relation då, men du kanske
tänkte
att du
bara skulle... Nej, det var egentligen ett misstag bara. Mm. Alltså att jag var där överhuvudtaget. Jag ville bara testa vad det var. Liksom, jag hade druckit lite vin och gick ju snabbt ur.
Ja, just det.
Men han hade hunnit, jag ville se bilder på det, han hade varit i Indien, så han kontaktade mig sen när jag liksom hade tagit bort den på så var det.
Okej.
Okay. Men då sa min terapeut att det är klart att du kan, att det vore bra om du är singel själv ett tag.
Mm.
Så att du hittar någon slags, ja men hittar dig själv då.
Mm.
Å andra sidan så är det ju väldigt fint om du vågar gå in i en relation och lita på någon igen så snabbt efter att ha varit med om det du har varit med om.
Mm.
Och då valde jag väl ändå det. Jag tror med facit i hand att jag hade inte alltså det här gjorde att jag läkte mycket snabbare. Och jag tror inte jag hade klarat av riktigt att vara själv då, alltså fysiskt heller. Alltså sådär att det var många saker som jag inte fixade ändå. Jag var så nyinflyttad i Stockholm, hade inga, ägde ingenting, fick inte med mig så mycket saker från där jag bodde innan. Det var liksom mycket praktiskt och så som jag fick hjälp med också. Hade jag kunnat få av kompisar också, men det var väl ett annat.
Mm.
Ja, och han hade ju också liksom massa saker i bagaget. Ja. Så det var liksom i början.
Ja, och ni var ju ihop i...
I 2,5 år. Ja,
till december.
Ja.
2019.
Men vad som hände var ju att jag började må bättre och bättre. Jag blev friskare och friskare. Jag blev piggare och piggare. Han började må sämre och sämre. Blev ledsnare och ledsnare. Mådde inte bra.
Kan man tänka att det fanns utrymme för honom att må sämre också? Alltså om du hade haft det tuffaste av er i början och att liksom... Att det var
säkert,
hans tur lite grann. Att så här, han stöttade dig först och sen...
Ja.
Och sen liksom
så... Sen när jag började bli stabil, då började han krascha.
Mm.
Och sen kraschade han rejält. Och jag kan säga det här för att han har pratat om det öppet också. Och det var ju tufft. Han började må dåligt efter ett år.
Mm.
Så 1,5 år var det ju en situation där jag på ett sätt kunde stötta. För att han gick in i väggen då helt enkelt och fick en depression.
Mm.
Å ena sidan kunde jag stötta, jag visste... Ja, men nu händer det här, jag behövde inte vara orolig. Å andra sidan var jag världens sämsta stöd. För att jag kunde heller inte låta någon vila i... Så här var det för mig, så här gjorde jag. Jag skulle liksom in och bara... Nej, det blev inte alls bra.
Du ville lösa det också, antar jag.
Ja, eller, alltså, gud. Du vet ju, jag är ju en handlingens kvinna som säger... Okej, vad gör vi då?
Ja.
Och skulle då tvinga in honom i en massa lösningssätt.
Behöver ju inte vara fel i för sig. Jag menar, om motsatsen är att bara vara helt passiv och låta någon bara gräva ner sig ännu mer. Alltså det är ju inte kanske det bästa heller.
Nej, men... och jag tror att... till mitt försvar då ska jag väl säga att utan mig och utan att jag har satt ner foten och sagt nu får du verkligen, verkligen liksom tänka efter hur du vill göra, annars så funkar det inte, så tror jag inte han hade kommit fram så snabbt.
Ja, just det.
Men till sist så gjorde jag slut, för jag kände att jag höll på att gå in i väggen av att stötta någon som gick in i väggen.
Mm.
Och så kände jag att jag kan inte, jag är inte bra för honom längre.
Nej.
Vet, så himla sorgligt.
Vilket vatten har runnit under vilka broar sedan dess? Hur kommer det sig att ni nu då har sett sig igen?
Nej, sen, jag åkte iväg till Kuba en månad.
Mm.
Vi har försökt att verkligen hålla distansen och inte haft så mycket kontakt. Därför att det har inte gått heller.
Nej.
Det har gjort för ont också att se någon må så dåligt och bara så här, ha det bra, förklara dig själv.
Precis.
Sen faktiskt, okay, thanks, det här har inte jag sagt, men för första gången vi såg varandra igen, då såg vi varandra på Tinder.
Oh, shit.
Och då blev jag fullständigt rasande. För då kände jag att om han inte klarar av att skärpa till sig och rädda vår relation, ska han då ha en ny relation?
Det är ju både en jag förstår reaktionen.
Ja.
Men har man gjort slut så är det också så här, ja, du har ditt liv. Du vet så här,
jag vet.
Du får ta dina dåliga beslut. Du är inte ansvarig för hans misstag så att säga längre.
Nej.
Du kanske är det igen, det vet jag inte, men
men alltså, och det här har jag hört för kvinnor som just antingen har levt med en man länge eller inte, och så hittar de honom där plötsligt och bara jag hade tagit bilden han hade som profilbild. Ja.
Det har jag varit med om, åt båda håll.
Och jag hade som profilbild en bild som han hade tagit på mig.
Ja.
Och så tappar man, vad fan, och blir skitsur på honom också. Så här, vad är det här? Så här är det ju inte. Och sen tittar på min egen profil. Och det sa ju han också, ja, för jag hoppade i bilen och körde dit och bara, vad håller du på med?
Och han bara, vad håller du på med?
Exakt, typ ja.
Okay.
Och då insåg vi någonstans att vi har ju känslor för varandra. Men, så då träffades vi några gånger.
Ja.
Kanske en eller två. Men det blev ju fullständigt. Det gick inte alls.
Nej.
För att jag hade så mycket sorg och bitterhet hos mig också, att han inte kunde. Jag såg bara allt han inte kunde.
Han var fortfarande han och du var fortfarande du, så att säga.
Ja, men jag tror inte jag såg mig själv i det liksom alls.
Nej.
Sen sågs vi någon gång. Han har börjat äta medicin, gå i terapi, träna, börjat komma i ordning med sitt liv.
Så när det kom en gymselfie, då jävlar!
Precis, nej.
Jag skojar bara.
Det här är så svårt att prata om.
Mm.
Ja, men vi har pratat, vi har hört och vi har pratat timmar. Alltså timmar. Och varför? Jag vet inte varför. Är det att varför jag inte kan släppa? De få dejter jag varit på lever ju inte upp till honom alls. Nej. Men betyder det för att jag vet vad jag har, inte vad jag får? Är jag kär i kärleken? Förstår du?
Ja, just det. Det är svårt också att jämföra någon man träffar första gången med någon man känner jätteväl.
Ja, men så är det ju också.
Ja.
Men också bara allting. Ja. Så att jag har liksom inte vågat lita på mig själv. Och jag har också inte trott att ja, men nu håller jag bara på för att jag inte kan vara singel. Vilket jättelångt svar.
Mm.
Så nu när jag känt så här, men nu är jag trygg singel. Jag vill vara singel, jag vill fortsätta. Så kände jag att nu kan jag träffa honom på lika villkor.
Just det.
Så då sågs vi.
Mm.
Ah, gud. Jag älskar honom.
Ja. Det behöver inte vara så mycket svårare än så.
Hur då?
Nej, men det behöver inte vara svårare än så.
Men vad händer nu?
Ja, det behöver inte någon svara på heller, känner jag. Det är väl det som är problemet, att man vill ha... Eller... Jag ska inte säga att alla har det problemet, men det här att man vill veta
vad det
tidigt
är.
Hur långt det ska bli på något sätt. Eller så här, att man vill ha alla svaren direkt. Man vill veta så här, oh, men shit, om vi nu gör det här, hur kommer det se ut om ett år? Alltså lite sådär, eller två år. Eller liksom att framtiden ska vara inkasserad på banken innan man liksom ens har vågat släppa taget. Sen är ju du, det har vi ju pratat om, men du är ju mer sån att du kan kasta det ut och satsa och alltså så här på vinst och förlust än vad jag är, men jag tänker att ändå det här liksom återfallet eller återkomsten liksom, det är ju,
men jag kan också laga en gammal byxa hur länge som helst istället för att skaffa nya, som du också haft rätt i, det är att jag kan vårda en relation till förbannelse, till sist är det ingen relation kvar, men jag går ändå och pysslar med den därför att jag är
Det måste ju ändå vara mer konstruktivt, alltså den egenskapen måste ju vara mer som en tillgång för den som vill bygga långa relationer, såklart. Och sen så finns det situationer när det blir destruktivt och man vårdar en relation som inte liksom bör vårdas och så vidare, men om det är två liksom i grunden bra personer som ändå har en grundrespekt och allt det där och det finns någonting så att säga, då är det väl jättebra att ha den egenskapen att kunna liksom ha överseende med olikheter, kunna investera liksom tid för att övervinna trösklar i liksom kommunikationen och allt sånt där. Alltså så här, att ha den orken liksom. För jag har ju inte det ofta. Jag känner att jag hoppar av det där tidigare i processen liksom. Det tycker jag kan vara, det tänker jag är liksom räddningen just för dig eller för er, att Så här, om det är någon som ska få en sån här åter, vad säger man då?
Återfall.
Återfall att funka, så är det väl du, tänker jag. Förstår du vad jag menar? Alltså,
ja,
så här,
just det.
För du har ju vad som krävs för att göra det.
Jävla tålamod när det gäller det. Nej, men sen finns det också någon så här ursprungskärlek ibland. Som man tänker så här, vi har verkligen skrikit åt varann och bråkat. Och det har varit 1000 miljoner turer under de här åren också.
Mm.
Så att vi har all anledning att vara supertrötta på varann. Och, och verkligen säga tack, men nej tack, vi orkar inte med den här skiten. Men det är liksom...
Men det kanske bekräftar ännu mer att det finns hopp. Just för att ni har det där bakom er. Ni har de där grälen. Men ändå är så här, ja, fast jag är beredd att köra en gång till ändå. Alltså... Medan för andra kan det ju vara att man har haft, så att säga, den rosenskimrande första tiden i relation. Och sen liksom blir det jobbigt. Och då, nej men då blir det... Alltså du vet sådär, men ni har ju börjat på en ganska instabil bas liksom. Och sen jobbat er igenom det då.
Det man kan konstatera är att vi borde... Att man kan träffas vid fel tillfälle.
Mm, verkligen.
Att tajmingen är så otroligt viktig. Mm. Och jag tror att vi hade båda behövt vara singlar, ordna upp våra liv ett år och sen träffats.
Mm.
Å andra sidan, nu har vi liksom stökat så mycket med varandra att vi är väldigt nära varandra och har varit igenom saker som också gör oss. Men du vet, min hjärna går, jag är så helt slut. Ja, jag sover 24, nej men jag sover så mycket. Och det är för att jag tänker så mycket, min hjärna går i högvarv. Och det är allt från, vem säger att, ska jag ge mig in i någonting? Nu är jag ju singel. Mm. Vem säger att det här blir bättre? Vad händer när han slutar i terapi och medicin? Hur bla 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 bla. Och han har ju inte gjort någonting än. Alltså vi har inte pratat om, vi har ju inte, det finns liksom ingenting.
Du pratar om det i podden, men det finns inget, eller vadå? Nej, något
jo,
finns
det ju. Finns det ju.
Ja.
Båda känner att det skulle finnas möjlighet.
Mm.
Båda känner att kärleken finns kvar. Båda känner att det här nästan 8 månaderna har varit väldigt, väldigt bra för oss att vara isär.
Mm.
Ja. Och han lyssnar inte på podden.
Nej, det är väl tur för oss och alla andra som lyssnar. Tur för mig och alla lyssnar. Ja, nej men jag är ju ofta pessimistisk, tycker jag, i mitt eget relationsliv. Men när du berättar och när du beskriver det här så känner man ju ändå optimism, måste jag säga.
Men har du aldrig liksom orkat jobba? Du säger att du avbryter...
Men, jo, men så här, jag tror faktiskt att mina... Nej, precis. Det lät som att jag bara, ja men jag ger upp vid första konflikt. Så är det ju inte. Jag har ju liksom grälat och haft friktion i långa perioder med ex, mina ex och sådär. Men jag tror att när mina första liksom 3-4 längre relationer, där tror jag att där jobbar man verkligen, fast man var mycket mer omogen i att vara i en relation. Så på så sätt så kanske jobbandet, så att säga, inte var så konstruktivt, men jag minns det som att det var liksom verkligen så här, ja det var inte att bara ge upp direkt, utan man liksom, man grälade och man hade meningsskiljaktigheter och man höll på fram och tillbaka, så det var liksom. Och även sådana här off-and-on-perioder. Ah, men vi skiter i allt, nu gör vi slut. Och så går det 3 veckor och så blir man ihop igen. Och, alltså, jag tror att jag har varit igenom alla de där grejerna. Liksom, men kanske för 10-15 år sedan. Liksom, i mitt relationsliv.
Kanske dags igen.
Ja, nej, men det tror jag också att jag blivit liksom skotträdd under den perioden. Att liksom, det har varit så mycket... Liksom, och nu menar inte jag att, så här, att det är någon annan som har skapat det, utan jag menar att det, det finns ju liksom i mitt mönster då, hur jag beter mig, men att det har gjort att liksom, dels att man blir liksom trött på sig själv i de relationerna. Förstår du? Man blir trött på att så här, ah, here we go again Fredrik, nu gör du så här igen, det är så här, nu hamnar du här igen så här. Och så blir man så trött på den processen att man bara, ja men jag orkar faktiskt inte så här, och då får det vara typ, eller liksom så här. Men sen så har du ju även i modern tid, om man säger så, även i närtid så
har det hänt.
Ja, men så har det ju varit sådana där man bara pladask faller och typ så här, ja men mitt, vad blir det, ja mitt, inte mamman till mitt barn då, men mitt ex innan dess, så att men nu var det ju så att vi hade ju kaotiskt dejtande, och så blev vi ju, och sen så var det ju så här några år senare när, också lite som ni, så här, vatten har runnit under broarna, vi har både blivit mognare, båda har tagit så här stora steg framåt, och då kunde vi mötas på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det var liksom till dags dato kanske en av de mest seriösa relationerna jag haft, och det var ju inte så länge sedan, det var ju det tog ju slut för 4 år sedan.
Men det här med nöta av kanterna lite grann, som man plötsligt går så smidigt mot varandra också.
Ja, men precis.
Men om man rent fördomsfullt skulle säga, när blir man, när vaskar man av sitt gamla ex och tar fram igen och tänker, ja, han var kanske inte så dum. Man är desperat. Man vet vad man har men inte vad man får.
Man vill ha en KK.
Man vill ha en KK.
Eller man vill...
Han har en mysig utomhuspool.
Fast jag tycker att så här, om man verkligen... Om du pratar om att så här, bli ihop med ett ex och plocka upp det igen, då som ni verkar vara på den stigen, så att säga, då tänker jag just att så här, det måste ju ha hänt någonting emellan. Alltså det måste ha runnit vatten.
Ja, just
det. Jag har säkert rinna vatten under broarna 5 gånger i den här podden, eller avsnittet. Men det måste ju ha hänt något sen man var ihop. Antingen om det är typ så här, någon har gått i någon slags behandling, eller någon har bytt hela sin livs... Det kan ju vara så enkelt som att någon har bytt jobb, eller någon har ändrat på livsförutsättningarna, eller liksom bytt omständigheter. Säg att när man var ihop så var den ena superstressad över någonting, och det fanns inte möjligheter att ha en bra relation. Och nu helt plötsligt så finns det. Ja, men då kan det ju funka. Eller tvärtom, något i privatlivet som har ändrats eller så. Men...
Jag skulle vilja ha en tredje instans här som gick in och avgjorde om jag är vid mina sinnesfulla bruk. Om han är det också. Så jag funderar på, kan man gå just
ett sånt här, vad heter det i rätten? Så här, ett lätt...
Ja, kanske en hel jury, som de var i USA, att det sitter 15 pers och så berättar vi våra historier och hur vi känner nu, och så får de avgöra.
Ja.
Gud vad skönt!
Ja.
Eller vi kanske ska ha en omröstning i podden.
Gud.
Eller gå i parterapi, för det var min första tanke. 3 gånger i parterapi innan du ens får se mig igen.
Där, å andra sidan, det har jag ju både tänkt själv och fått som råd att starta relationer med parterapi innan det ens har hunnit hända någonting. Om man känner så här, gud vad vi verkar vara rätt för varandra, ja, men redan då gå in och så här, och då kartlägga så här, vad ligger funktionen
någonstans? Absolut, det har jag också gjort, men jag har aldrig gått i parterapi för att bli ihop med någon.
Nej, just det.
Jag klurar lite på det.
Ja.
Du hade funderat på någonting sen.
Ja, nej, men jag, det är ju intressant där det du beskriver med att ligga hemma och grubbla på vad som är rätt och fel och inte kunna sova. Eller kan sova för att du grubblar så mycket. Men jag har tänkt på en sak senaste veckan. För jag plöjde nämligen den här serien som heter Älska mig.
Josefin Bornebusch.
Josefin Bornebusch har skrivit den
bra.
Och spelar huvudrollen. Och den ligger på SVT Play nu. Och det var väl ett tag sedan den... Jo, det var väl förra året som den kom, tror jag.
Ja, det var det nog.
Men den finns ju nu, eller den finns fortfarande... på SVT Play, och jag såg den liksom i sträck, så här, den är 27 minuters avsnitt eller någonting.
Den klassiska scenen när hon nätdejtar en kille som inte har hår
som
högst
clown.
Upp på huvudet. Därför han har också skurit av bilden så han har inte ljugit heller.
Just det.
Ja, men du gillar den.
Ja, gud, alltså när jag tittade på de här avsnitten så känner jag bara att jag tänker på vår podd hela tiden, liksom i allt vi har pratat om. För det är så många sådana, dels dejtingsituationer, men också så här relations friktioner som uppstår. Men en av, om vi nu ska, så här, ni som lyssnar får ju gärna kolla på den här serien, för jag tycker att den är så här sevärd oavsett. Men och fantastiska skådespelare, alltså det är väldigt så här, vad ska man kalla det för, autentiskt vardagsskådespel. Alltså det känns som att det här känns som riktiga personer, förutom att alla är så här vit medelklass som det alltid är med dramaserier. Men
fast är det inte också för att det ska symbolisera den här väldigt nojiga medelklassmiljön också.
Innerstadsmänniskan.
Som har allt men ändå ingenting.
Ja. Ja, men lite så. Men hon spelar då en överläkare, eller läkare, förlossningsläkare, som då harvar runt i dejtingträsket, och sen så när hon väl då liksom inte på Tinder utan liksom på... gatan utanför de bor, tror jag, eller i närheten de bor.
Ja.
7-Eleven är det.
Döda vinkeln.
Det är någon som bara liksom lite så här retar henne för något godisval i någon butik. Hon ska ta smågodis. Hon är så här, du är trött, och bara, jag ska bara köpa godis och gå hem och moffa. Och så kommer en jävla kille på 7-Eleven och liksom har åsikter om vilka bitar hon tar, ungefär så. Så börjar deras liksom, i alla fall. Men om vi ska inte dra hela handlingen utan bara summera känslan som det slutar med utan att avslöja allting, då är det här liksom, övertänk inte för mycket, våga ge sig hän. Hon i serien, hon velar fram och tillbaka, som sagt, hon gör till och med slut och då blir ihop och hej och så här. Men liksom, sens moralen är liksom så här, men gå, liksom, följ magen. Du känner ju att det här är en bra person.
Eller
du känner
hjärtat.
Så här. Och lite också det här som vi pratar om nu, så här, våga också så här, ta
risken.
Jo, men ta friktionen, för han hon som hon blir ihop med då, har ju en tonårsson till exempel. Som är jätteanti från början. Och då blir hon så här, när avskräckt. Bara, man kan inte bli ihop med honom. Han, mm. hans barn vill ju hata.
Avslöja inte för mycket nu. Okay, förlåt, för de som inte har sett. Ja, ja.
Vi får klippa bort.
Nej.
I alla fall. Men, så det är liksom, känslan är ju liksom verkligen så här. Bara, följ magen. Kör på det. Och liksom ge dig hän. Och våga riska. Våga liksom satsa. Och sen är det lite så där Hollywood förenklat såklart, men det är ju alltid, och det är liksom mitt första så här, som har präglat senaste veckan, för jag har liksom plöjt den serien. En annan grej som också har präglat den här veckan var en debattartikel som kom i DN från en psykiatriprofessor som heter, nu ska jag uttala rätt, Christian Rück med tyskt y. Och rubriken var: vi måste sluta prata om psykisk ohälsa. Och andemeningen, eller vad säger jag, andemeningen, eller hans tes där var väl att psykisk ohälsa ökar inte i Sverige om man ser till hur folk skattar sin egen hälsa. För de ställer regelbundet den här frågan, typ så här, hur mår du liksom? Mm. Och då säger liksom majoriteten av svenskarna säger att de mår liksom bra eller mycket bra eller så här. Och de siffrorna går ganska jämnt från 2004 till 2018 eller vad det är. Så säger svenskarna själva inte att de mår sämre än vad de gjort förut. Medan då antalet som äter antidepp och antalet psykiatriska eller psykologiska, eller vad heter det? Antalet diagnostiseringarna ökar.
Ja, just det.
Och det är 1 miljon svenskar som äter antidepressiva. Och då menar ju han inte så här att det är ett problem att folk äter antidepressiva eller får hjälp för sin psykisk ohälsa, men han menar väl snarare så här att när vi pratar om psykisk ohälsa så kanske den här liksom vanliga livsfriktionen, livsledan som många känner eller som många upplever. Ja, det är så att vara människa. Det är kanske inget vi ska kategorisera i facket psykisk ohälsa. Mm. Utan där ska vi kategorisera liksom kliniskt sjuka personer, tillfälliga eller diagnoser eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det är inget fel i sig och de ska vi hjälpa. Han skriver jättemycket om det. Vi ska liksom satsa mer resurser på att hjälpa dem och sådär. Men det här att lite så här, det kan ju vi känna som följer mycket sociala medier, nästan blivit grej av att så här exploatera sin egen psykiska ohälsa. Jag har själv känt det.
Jag pratar mycket om det när jag pratar om utmattning och så. Ja. Det är många, jag har skrivit en bok om det till och med nu. Då är det många som hör av sig, hjälp, jag är utmattad, jag måste söka hjälp. Och så blir man ännu mer stressad för att man tror att man är dödligt stressad. När man faktiskt också kan vara, att vara utmattad kan också vara någonting man är. Alltså inte en sjukdom utan en situation. Man kan vara utmattad efter en dag, efter en vecka, efter en semester. Men det är inte en diagnos, eller vad man ska säga.
Och man måste, och han säger att man måste skilja på det, så att säga. Ja. Och lite också så här.
Men vi pratar alldeles för lite om det ju. Vad är, jag känner mig deppig.
Ja, precis.
Alla vi som varit deprimerade, kliniskt deprimerade, vet ju att det kan vara en skillnad där. Inte förringa någons illa må. Jag menar, alla har rätt att må skit.
Största skillnaden tycker jag är tidsperspektivet. Ja. Det tycker jag har märkt, att så här, du kan ha en låg vecka eller låg månad. Men om det blir månader, om det blir år, ja då är det något annat.
Ja, eller att det påverkar allt i hela livet, ja, så visst. Är det klart.
Ja. Och du sjunker under, precis, du liksom tappar all
så förmåga. Så jag menar att han säger också det, tänk inte så mycket.
Johan säger, tänk på de som liksom, fokusera på de som faktiskt har kliniska problem. Men tänk på, eller det här är ju min fria tolkning, men tänk också på att det kan vara jobbigt att vara människa, typ, oavsett.
Det.
Liksom.
Men det vill säga, ta inte dig själv på så jävla stort allvar.
Ja, men lite så.
Ja.
Det var en spaning tillsammans med den här Älska mig-serien. Den tredje grejen som jag tänkte på, det var så här, då tänkte jag tillbaka på mitt eget liv. Så här, när kände jag att jag själv var i bra balans senast? Alltså psykiskt då. Och kanske fysiskt också faktiskt. Då insåg jag så här, men det var nog konstigt nog under småbarnsåren. Men under liksom den tiden som vi fick barn och man var väldigt fokuserad på att ta hand om det barnet. Jag bodde tillsammans med barnets mamma första året. Och vi hjälptes ju åt, vi var inte ihop då, men vi hjälptes ju åt att liksom ta hand om det barnet och allt det där. Och då fanns det liksom en balans i att det fanns en extrem rutin och extrem vardag. Det fanns en vardag som var liksom att vi var ju ändå en liten familj där, som vi åt ju på samma tider och vi liksom, jag tror att jag påverkades positivt av alltså mammans då matvanor till exempel. Men det som slog mig var ju också så här, men var jag på topp? Mådde jag fantastiskt bra under den här perioden? Nej, kanske inte varje dag, alltså nej. Då och då liksom. Men framförallt, jag var inte på botten. Och nej. Det är det som är skillnaden, att så här, topparna var nödvändigtvis inte fler, så att säga. Men jag var aldrig ner och nosade men på det här liksom, är, riktigt jobbiga.
Men det här är ju klassiskt. Ja. Alltså förlåt, det här är ju precis...
Träning, mat, sova, ha nej, strukturer inte det. I tillvaron.
Nej, inte det. Att nej. När barnen är små så har man inte tid att tänka på nej, meningen precis. Med livet. Nej. Du hinner inte tänka en tanke klart nej. De första åren. Och det är så befriande. Mm. Men det är också därför tror jag man kommer i en chock. När barnen blir lite större, det finns mer tid. Om man lever med samma partner börjar man titta på den med andra ögon och säga, what?
Just det.
Var det där han som jag träffade för 15 år sedan? Mm. Så såg han inte, vem är det nu? Eller, vem är jag själv? Mm. Och allt sånt där. Men,
och i mitt fall då, att jag hamnade i ett halvtidsföräldraskap där jag liksom hade egen tid igen, så att säga. Och på gott och ont, för jag längtade ju verkligen efter det. Eller så här, jag njöt ju verkligen av att få den där egen tiden samtidigt som jag också liksom insåg att det fanns stora utmaningar i det. Men det är liksom, det är ju verkligen en så här, vad heter det, tvåäggat svärd liksom.
Och jag tror att det är så jag har använt mina relationer efter barnen då, efter jag separerade från barnens pappa. Så varannan vecka var jag med barnen och då kunde jag inte göra någonting. Varannan vecka hade jag en relation.
Just det.
Som gjorde att jag heller inte... Ja, men du vet den här rutinen. Mm. Vi gör det, vi äter räkor och vitt vin på fredag. Ja,
du behöver inte fundera så mycket på...
Inte, vi gör våra intressen, vi har lite hobbies, vi har något projekt. Ja. Och då hinner man inte tänka på meningen med livet. Och det kanske är bra! Egentligen, det du säger nu, den här spaningen, den är ju...
tre spaningarna liksom.
Det är ju right back at you.
Ja, det är det ju såklart.
Och me, nu då.
Men det är ju också världens tråkigaste spaning som är så här... Men sluta grubbla så mycket, tänk inte så mycket, gör det bara.
Och ja, man men bara det är väl båda två då? Du säger att du inte mår så himla bra, men du kanske inte ska ta dig själv på superstort allvar mer än att du ändrar de här sakerna som du nu börjar dra i, som är jättebra. Jag kanske inte ska liksom gå igenom hela mitt liv, hur det kan bli 70 år framåt, så länge lever jag inte ens, men med den här mannen, liksom, jag kanske inte ska ta ut någonting i förskott, utan så här...
För det var ju också en grej med småbarn, man lär sig leva i nuet.
Ja. Ah. Nu sätter vi punkt här, så tänker vi inte mer, utan nu bara gör vi.
Okej.
Okay. Okej.
Okay. Hej, hej.